Hej och hjärtligt välkomna till Golf och jakten på den perfekta golfbanan. Avsnitt 28. Tjena Johan.
Tjena, tjena.
Du, 128. Ja, 128. Tänk 128 timmar. Bla, bla, bla. Vi har på några år, så det blir det naturligtvis.
Monströst.
Ja, det är det faktiskt. Det är obehagligt mycket.
Ja, det är kul. Ja, så är
även för sådana narcissister som vi. Så. Ja, verkligen. Ja. Du, vad kul att du har varit playersvecka.
Ja, det var kul faktiskt. Ja, men det var lite som du sa förra avsnittet. Nu är det ju, det toppar ju lite. Players, och sen blir det ju lite, det känns lite tomt när det är efter söndagen. Här. Ja, sen också. Nu är det långt till nästa.
Men, ja, så är det. Ja. Men det är ju så här Texas och lite sådär, och sen så är det Masters, och ja, där är ju, det har jag alla så här, Masters visas på SVT
i år. Ja, just det.
Ja. Och då alla så här, ja, vad kul, bla 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 så. Ja. Men jag tycker en fråga man ska ställa sig som ingen undersökande journalist utom, nej, men varför, det var ju på Discovery tidigare förra året, jag är rätt säker på att det var väl.
Säker, ja.
Ja, men någon har ju liksom släppt den här liksom sändningen och sagt, nej, det här är inte för oss.
Nej.
Och det kan man ju tycka är lite lustigt.
Ja. Jag har alltid, Masters brukar vara i SVT, och jag har alltid liksom undrat, hur kommer det sig? Är det någon slags välgörenhet från...
Ja, Masters? Och det är ju en sanning med modifikation, för det var ju länge sedan jag var på SVT. Och
ja, sådär.
Ja. Men det har varit, visst, absolut. Ja. Men så har det varit då på Discovery, och så har man varit på Sexan och sådär, och så har man varit på appen, och om man inte har velat betala för det och bla bla bla.
Nej,
men jag tycker alltid liksom det är lite sådär, ja, det är kul att de, det tycker jag är verkligen roligt. Det ska bli spännande, för det är lite kul tycker jag att det blir nya kommentatorer sådär, eller så. Det kan ju bli hur dåligt som helst.
Ja, har varit hur dåligt som helst kan jag säga. Så att man är en viss skräckblandad förtjusning då, som man det går att titta på, om man orkar den sändningen.
Hur menar du förtjusning då? kan du förtydliga det här lite grann?
Ja. Ja, nej, men visst, det är spännande överhuvudtaget om man får se bilder därifrån. Men, men någon gång har man ju suttit igenom en sådär sändning som bara inte var kul. Liksom.
Nej, men det var ju som förra OS var det väl, OS-sändningen, så var det, jag kommer inte ihåg vad han heter, men det är någon sån här människa som inte kan någonting om golf, men tycker att han kan allting om golf. Alltså det var det värsta jag varit med om. Alltså det var så jävla dåligt. Så, alltså man blir så tokig på sådana som alltså så här, så tror att de är helt övertygade om att de kan mycket mer än alla andra, och så kan de inte ett skit.
Ja, ja.
Då är det mycket bättre med de här som de har ibland, ganska proffsiga kommentatorerna som vet att de inte kan någonting och som inte går över gränsen och säger sådär, det där var ju inget bra slag, och så ser man att det var ett jättebra slag, precis, jag vet sådär liksom.
Ja,
och man bara, fy fan. Men det är min största spaning kring det här med the players. Det är att om man jämför det här med Bay Hill och Arnold Palmers bana där då, var Arnold Palmer Memorial eller vad det nu heter, alltså, då är det ju så att på den banan Arnolds, där var det ruffen lite för tjock. Och sen så är greenområdena, de flesta greenområdena är liksom bevakade bunkrar framåt. Så det finns ingen möjlighet att rulla in bollen.
Ja,
så där var det liksom, så fort de hamnade i ruffen så var det som man stängde av. För då visste man att ja, nu kommer någon tjoffa ut det på fairway. För det finns inget annat slag.
Ja, just det.
Och det är så fruktansvärt tråkigt jämfört med the players här som hade, visst, hade absolut ruff och allting sånt. Men det var, vad kommer jag göra nu? Och det, jag tycker det är som milsvid skillnad i underhållningsvärde. Först tänker man kanske inte på det, men sen så bara sitter man där liksom och funderar, han har ju val där, sådär. Och då somnar man inte helt enkelt, därför att det är så kul. Och sen så tänkte jag på en annan sak också, den här TPC Sawgrass. Det var 50 år var någonting sånt där. Att de alltså, den är unik i sin formgivning.
Ja.
Mm. Bunkrarna ser ut på ett väldigt speciellt sätt. Och det är väl det egentligen så klippningen. Men framförallt bunkrarna liksom, svårt att beskriva. De ser ut som regndroppar eller jag vet inte vad det är. Nej, men det är så här liksom jämna, enorma. Så här. Men den har inte fått några efterföljare. Har du tänkt på det? Man skulle kunna tänka sig att du vet den sån här, ja men alltså 17:e hålet har de ju härmat över sådär, självklart va. Men det är nästan det hål som sticker ut som apart med alla andra. Alltså det är, men just de här bunkerkomplexen och bunkerlösningarna och allt sånt där, det kan man bara se där. Man ser direkt att det är en TPC-bild. Liksom. Ja, det där är från TPC, det ser man. Så här, men det går inte att blanda ihop det med någon annan.
Nej, men det är ju, det var ju, jag kommer inte riktigt ihåg, Pitt hade ju en sån karriär, han började på något sätt med Jack Nicklaus och så började han förmodligen få Nicklaus att släppa loss lite och göra lite spännande banor, men sen gick han ju loss själv helt och hållet, ja. Det blev väldigt, väldigt känt namn. Det finns ju någon bunker på något par tre hål som så ser ut som en enorm pegg som lägger grinen där som bollen och sådär. Men det är visuella många gånger för Pitt Dye och det är liksom det är spännande och så. Han är ju järvare liksom än andra bandesigners, ja. Det är ju bara så. Men och då är det väl så att det, och det blir också lite speciellt så här, du är en Pitt Dye kopia blir det väl om man ritar så, jag vet.
Ja, jo, absolut. Men alltså å andra sidan kan det vara en av de gamla mästarna kopia också eller inspirerad av och bla bla bla, vet så där och så. Men jag tycker det är lite intressant att inte få att den är så unik i sitt uttryck.
Ja, det är den faktiskt. Men man kan ju titta på det som Dr. McKenzie var ju väldigt, väldigt, väldigt tongivande en massa år. Och hans stora grej var just det här med kamouflage. Så att det skulle synas. Det skulle bara smälta in och försvinna. Så kommer Pitt Dye och säger, nej, du är fel. Liksom. Ja. Det ska ju synas. Det ska vara liksom, fan, det är en golfbana. Den ska vara visuella. Och han är ju lite ensam om det. För sen har man ju rattat tillbaka i McKenzie igen. Då, tyvärr, jag tycker faktiskt att det är jävligt roligt alltså, med Pitt Dye.
Ja, jag tycker också det. Ja. När, varje gång man är där och just det här att du är när de inte klantar till sig med ruffen och har den för hög. För det skulle de kunna ha där också. Hade de, nu klippte de dagen innan, klippte ner den, alltså ruffen till en sån där. Så att, ja, men nu går det. Sen så får vi se på söndag hur det ser ut. Liksom, så där. Och då fick den växa upp och det blev lite tuffare så där, och lite torrare. Och så där. Men jag tyckte uppsättningen var fantastisk. Och jävligt roligt. Däremot så... tänkte jag på en grej sådär. För det kollade jag på gamla sändningar. Eller de hade klipp in sådär. På 17:e. Den här du vet när barn spelar bowling. Så fäller de ner såna här kragar på sidorna. Så att bollen kan studsa fram. Du vet, så att det inte ska gå ner i rännan. Sådär. Det är lite vad de hade på 17:e. Tänkte du på det? Alltså den här kragen runt de hade. Den här ruffkragen, den är ju bara där för att rädda folk.
Men alltså, jag lite förståelse för det har, för att om man tittar på det där hålet, så det är precis som du säger, det är 17 hål och sen är det ett hål som står ut och är helt annorlunda. Du är bara tvungen att slå det här slaget som fastnar på den här grinen. Och jag tror att skulle man ställa sig själv där så skulle man inse att ha lite mer vinnast, men det går ju inte. De måste slå bollen hårt, högt, den ska fastna på, stanna i tid och så. Och sen när de väl kommer i land där, tänk om de skulle putta i vattnet.
Fattar du? Kul det skulle
vara. Då skulle de gå till droppzonen och så börjar elenet om igen. Så det,
ja!
Alltså det är så här, det beslutet tog Jack Nicklaus på sin bana. För det var så att på Bay Hill så kunde man putta i vattnet, men Jack bestämde att nej. På min bana ska man inte kunna putta i vattnet. Utan då ska det finnas den där lilla fallskärmen där, så att den fångar upp den där liksom, ruffkragen. Så jag tycker
faktiskt... jag vet Tiger gjorde det på någon bana någonstans. Han puttade i vattnet sådär. Du vet, precis över något krön och så.
Men Valderrama, då är det ju liksom, det är ju väldigt, väldigt liksom sådär. Man går, jag är lång förbi uppe på grin och så ska man putta och så puttar man i vattnet. Och så börjar
Det kan vara ju där faktiskt. Det kan vara där han puttar i vattnet. Där jag tänker efter. Jag vet inte. Jag tyckte jag är lite svårt för den där. Men däremot så var det nu lyckades de bara genom rent jävla misstag faktiskt. Förklara för mig att den här promenaden, det är ju ingen över, det är en halvö liksom. Det är den här gången upp där. Den är rätt brant upp där. Alltså där såg jag helt plötsligt att hur mycket liksom, höjdskillnader det är på den grinen. Och jag har alltid trott att den promenaden över till grinen där har varit typ rak sådär. Men det är inte alls det. Där såg man helt plötsligt att det var från det var uppåt, ordentligt uppåt på den promenaden där. Och då den delen av grinen är mycket, mycket högre. Men som vanligt då, nej, det är ju fan, jag är tröttsamma på det. Men de lyckades ju, misslyckades ju med det på den här sändningen också, att visa onduleringarna. Alltså det var bara genom något misstag här där, så var det så här, jaha, är det så det ser ut på 18:e? Sådär till exempel. Men det var en sak jag tänkte på när jag satt och kollade på det här nu, när det, liksom, utvecklingen har gått framåt och av någon anledning så finns det fler kameror nu än vad det fanns tidigare, eller så, jag vet inte vad det är. Men det är sändningarna, alltså, det här har vi satt och tittade på, vad fan, det är inte mer än 10 år sedan, på Vattenfall liksom, och blommor och du vet sådär, och så spelar de ganska aggressiv amerikansk hårdrock till det.
Ja, liksom, det är gitarrmusik alltså. Ja,
gitarrmusik var det sådär. Och sen så var det sådär, alltså här, 8 timmars sändning, så kunde Stensson dyka upp i, du vet, han kunde sluta 5:a i någon tävling och sånt där. Ja, kanske var men 30 sekunder och sånt där skulle man vara jävligt tacksam över liksom. Nu så liksom får de så många feeds in på något sätt, så de kan plocka liksom alla Stenssons, eller förlåt, Noréns slag och Ludde Åberg där, han var ju som är yrket toppen, men nästan alla hans slag såg man ju också sista. Vilket är helt fantastiskt egentligen, om man tänker på, det är så det ska vara naturligtvis, men när man kommer från den hårda skolan av astrista sändningar och sådär.
Vet du vad det var? För jag, alltså, när jag satt och tittade på de här Vattenfallen eller Vajande grästrån eller någonting, så trodde jag ju alltid att men nu är det reklamabrott igen. I USA så visar de inte reklamen då, för det ska inte vi få. Det vore ju hemskt om vi fick det ur Europa. Men det var inte det, för jag råkade få fel sändning någon gång och så såg jag den amerikanska sändningen. Och då är det så att det är en hel del reklam. Men sen var det en så här långa reportage om, du vet, hjärtnupna reportage om den här spelaren och han hade... Jag skulle precis ha ett jobb i järnaffären där och så skulle spela... Så där gillar de som fan. Sentimentala. Så att det tog upp så där 60% av sändningen, och då fick vi ju sitta, och det ville de inte visa för oss då, för vi kände ju inte dem där, så att,
nej.
Så att då satt vi och tittade på den Vattenfallen. Aha. Så att det var inte ens att det var reklam på något sätt liksom.
Ännu sämre.
Det var ännu sämre, och förmodligen så skulle man, när jag tittar på den sändningen så tycker jag det här är ju inte, jag tyckte inte det var så jävla spännande, eftersom jag kunde inte riktigt liksom känna så där för mycket för de där spelarna just. Nej, såklart.
Men ändå satt man ju och kollade på skiten. Men jag måste säga att nu börjar ju hända grejer verkligen. Och det börjar bli riktigt kul att se. Sådär. Sen är det är sjukt, den här jävla Scottie Scheffler, alltså vilken jävla snubbe, alltså, måste man ju säga. När man liksom, han har ont i nacken när han chippar liksom. Då fattar man ju liksom, okej. Och ändå så genomförande, och ändå så går han ut och så, vad sköt han? 65 sista dagen eller någonting sånt där.
64.
Det är helt otroligt.
Men då känner jag inte av nacken. Så att då var det ingen
fara. Men
då
ändå
är det liksom inget svårt liksom.
Nej.
Då är det inga svårigheter kvar. Men det är sjukt då. Så intervjun efteråt, och han får frågan om den här frågan om du kunde väl inte se dig själv. Jo, det är klart att jag såg mig själv i den här positionen på något sätt, så här, liksom genomgjutet självförtroende, att där reder ut sig liksom, och så gjorde det också, vilket gör honom ännu mer svårslagen förstås,
att han inte... det är ju jävligt kul, alltså, man tänker på de här gamla tidningar, Golf Digest och alla de där, som alltid när det kom någon ny stjärna så var det så här, Ernie Els, och var det liksom så svingar du med Ernie Els liksom, så här. Det här kan du lära dig från Ernie Els sving, och så var det alla så här, så liksom, det här kan du lära dig av Scott, nej vi skiter i det liksom.
Men vi har gått igenom Scottie Scheffler fotarbete här
och men då kommer vi hitta något konstruerat skit liksom, så här, att det här gör inte det här hemma. Liksom, så här. Det ska bli jävligt kul att se på rangen i vår, så här, när folk står där och liksom börjar bli lite mer lösa i fotarbetet. För det kommer. Folk är så jävla dumma i huvudet, så det kommer ju folk att stå där och liksom börja glida och sådär. Det tror jag i alla fall.
Ja. Hur fan kan han liksom överhuvudtaget spela golf? Det är helt otroligt tycker jag.
Ja, ja.
Nej, alltså, och det som är sjukast av alltihopa, det är att för 3 veckor sedan var så kunde fanskapet inte putta.
Nej.
Mm. Alltså kan man inte putta, så då är man borta ett år, ett halvår eller liksom sådär. Och man ska på någon retreat eller vad heter det? Nej. Ja. Nej, jag bytte putter va?
Ja.
Och sen när jag står inför 2 meter sen, så sen, nej, jag känner ingenting sådär. Han puttar hur bra som helst nu. Alltså från dag ett. Så visst, ja, han kan vara en två kanske eller någonting sådär som man kan tycka att de skulle såhär. Ja. Ja, nej, det är helt galet. Helt jävla galet.
Mm. Nej, men man måste tänka positivt. Det är så det är. Så tänker han lite positivt och så funkar allting liksom. Nej, man undrar om inte det här fotarbetet var någon väldigt framsynt pro som tänkte att den här killen kommer bli ett monster. Vi måste lära honom någonting som gör det här svårt för honom. Så att, och så gör du så här med fötterna. Jaha, sådär. Ja.
Ja, men alla andra, nej, skit i dem.
Nej, men det ser jättebra ut. Ja,
de där losers, vet du. Losers. Ja, men jag har sett Tiger på TV. Tiger, vet du. Nej, den killen. Ja, vad har han?
Vad har han nu?
14-15 meter liksom. Ren tillfällighet. Så här gör man.
Så här, kolla.
Ja. Nej, men det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Mm. Och det, man ser ju det. Det är ju inte, alltså det, driven är ju extrem. Men det är ju även liksom när han slår liksom allting. Det är ju nästan som man tror att han börjar steppa med putten också.
Ja, för att han inte börjar med nu.
Men nej, inte än, men nästan... vänta du bara. Det kommer. Det
kommer säkert.
Ja. Sen är det en jävla sjuk grej som jag har tänkt på. Det här tillhör ju liksom så här, kanske mer obskyra. Men har du tänkt på att nu på den här banan så såg man förhållandevis mycket fåglar?
Ja.
Det finns fåglar på Augusta, men du ser dem aldrig.
Kanske man inte gör det, inte tänkt på så mycket. Det är väl inte så himla
tänk
mycket
på det, ska du säga nästa gång. Ah,
ja.
Eller nu när det kommer så här. Det finns, man hör dem, men man ser dem aldrig. Aha. Aldrig. Alltså de har aldrig klippt in en fågeljävel. Så att antagligen så är det så att någon gång mellan 4-5 på morgon, då går de med hagelbrakarna där och så skjuter av allting. Så finns genom alla träd eller något. Jag vet fan inte vad det är. Och sen så har de så här fejkat ljud av fåglar. Som de, någonting är det. Men nu var det fåglar hit och dit. Och vem det nu var som var tvungna att avbryta för att komma någon kråka. Och det är massa... fåglar i dammar och sådär och som står och skarv och skit och sådana saker. Fåglar precis överallt. Så kommer jag till Augusta. Inte en fågeljävel. Inte en fågeljävel på 60 år har varit där. Alltså det är helt sjukt. Men man hör dem. Så det är något skumt med det där stället. Alltså det är riktigt jävla skumt.
Kommer inte ihåg fåglarna från när jag var där heller. Det är så inte
otroligt
fokus på alla de här azaleerna och blommorna
och
dogwood och sånt där. Och sen skulle de ha lagt in något fågelfilter i kamerorna eller någonting, vet jag inte, så de tycker att det är störande. Jag är faktiskt inte säker. Men Georgia har rätt mycket natur. Alltså, Florida är väldigt extremt när det gäller just det.
För att det
är
så mycket vatten. Där var det.
Så att, ja, där,
jo, men det är ju vatten på Augusta också. Det är ju faktiskt
jo,
här och där. Inte så mycket. Alltså. Men,
nej, det är väldigt lite.
Jo, men de har ju på den här Portreabanan till exempel. Det är ju en stor jävla sjö.
Just det,
till exempel. Och sen så den här kanalen, eller vad det nu heter, Race Creek. Så man tycker, och sen framför älvan där till exempel. Där är ju ganska stort. Där kan man tänka sig en och annan andjävel som har legat någon gång. Så här, nej, det har jag inte. Inte en enda gång.
Målar de gröna eller blåa eller någonting så de inte syns. Målar ju allting på Augusta.
Nej, men det är fågelfritt där. Jättemärkligt. Ja. Och då tänkte jag på att här är vi ändå i typ samma härad och sådär. Och sen skitmycket fåglar, inga fåglar. Men man hör dem.
Då föreslår jag att vi istället för att titta på golfen där på Augusta så kollar vi efter fåglarna. Mm,
det är därför... Såg du några? Nej, jag såg inte heller några.
Jag har räknat dem.
Såg du vem som vann? Nej, du, vem var det?
Precis. Men däremot så såg jag...
Ja, precis. Ja, men man tycker någon gång borde liksom komma förbi någon jävla pippi-yoga eller sådär. Men det gör det inte. Nej, det är störande för spelet. Nej, jag tycker egentligen att den här TPC, att den är ju så... vad ska jag säga, omvänt organisk eller vad man ska säga. Den är inte organisk, den anpassas inte till naturen, utan den är dataspels designad på något sätt. Just. In a good way, tycker jag.
Det är typiskt.
Ja, verkligen. Och sen så när man är på Augusta, då är det mer att man skulle kunna gå där och ha picknick var som helst, för att det är en park liksom.
Det är spännande, just för att de första banorna han gjorde, Pitta, Hilton Head där nere på, just i Georgia, då byggde det riktigt naturligt, och där är nästan så de inte har tagit bort några träd, utan
ja, just det.
Två träd liksom, alla andra träd fick kvar, får man skruva runt dem hela tiden. Ja.
Och så där kommer vi, förlåt, fortsätt du.
Men det är just det där, för det är så kul med Pitta, alltså att han sökte det uttrycket på den banan, och sen såg jag ska se ut helt annorlunda. Precis, det ska se ut som dataspel. Fanns inte dataspel då. Men han, alltså den här visuella...
Något sån här ping, pong, pling, så.
Pong fanns, ja.
Pong fanns då. Där har jag en spaning faktiskt som jag tycker är lite intressant. Vi har varit nämnt det lite tidigare kanske, lite grann sådär. Men... Och det är de här, när de bygger nya banor, typ på Hills och den här Crownwood och sådär. Och så är det, har de liksom hittat då ett ganska bra område med sandjord. Och på sandjord så växer ofta tallar. Och så skär de liksom, här ska vi ha ett hål och sen så har vi ett hål här. Och sen mellan där så spar vi de tallarna för avgränsade och sådär. Och det ser så jävla sjukt ut. Det ser så ensamt ut på något sätt med de där tallarna. Det ser så onaturligt ut. Och på något sätt... alltså andra träd som får liksom växa upp. Om det är en tall från början, liksom, vi planterar en tall här. Och sen så spar vi liksom yta. Vad händer med den tallen då? Jo, men den anpassas till naturen och blir liksom bred. Istället för att den ser ut som någon slags självmordsbenägen giraff liksom. Som står där och vajar fram och tillbaka, och sen så första bästa storm så ska den liksom falla då. Om den inte gör det så är det bara synd på något sätt. Men det är en sån här designgrej som jag fattar inte att de inte ser det när de gör det. Jag har sett det nu på de här Crownwood-skisserna som kommer. Då är det också nu så här, fyra ensamma tallar som är 20 meter höga, eller jag vet inte hur höga de är, men så här, och sen så har de inga grenar hela vägen, och man ser här har de skövlat, för de där tallarna var vana, är anpassade för att stå med 100 andra tallar runt omkring sig och så där. Så då, alltså jag tycker, om man jämför det med till exempel ta Kronholmen, Visby där, de har ju tallar också. De jävla tallarna är liksom är nyplanterade där eller har funnits där. De är ju liksom 4 meter höga och 4 meter breda och knotiga utav helvete. Och har anpassat sig till naturen runt omkring där och ser helt naturliga ut för att de är naturliga. Men det ser så otroligt onaturligt ut med de här höga tallarna på sådär. Så det är bara att dra plåstret och hugg ner allihopa och sen så plantera nya och sen så se fram emot liksom, det var inte så jävla kul här i första åren, vad det nu kan vara, ganska många år, men det ser bättre ut tycker jag än det här ensamma.
Jag håller med dig, och det där är ju skogsbrukets förbannelse, alltså, för att skogsbruket ställer de ju tallarna så där så pass nära varandra så att, och sen gallrar man av sig så att man ska få raka plankor naturligtvis. Och så vill man inte ha kvistar, va? Man vill inte ha de här, för det blir ju dåligt i timret då. På Kronholmen har de ju det är inte odlad skog utan det,
nej, exakt, det är det jag menar. Det är ju ett öppet landskap med några tallar som har fäst här och där.
Som man då har ganska länge haft golfbana på, så det handlar ju mycket om det, att man ska hitta det perfekta området, och det finns ju inte längre, alltså de där naturområden som man får, dessutom får ta och göra golfbana av.
Det
är ju lite sorgligt, och jag håller med dig, det skulle nog faktiskt vara bättre att bara ta ner grejerna och plantera nytt liksom. Så, och då behöver det kanske inte vara tallar, men så det kan vara en blandning av olika saker.
Det kan vara vad som helst, men då växer det upp någonting här är det ju öppet, det var inte det tidigare, det var ju ganska skuggigt här och mörkt och jävligt, det gällde att växa upp fort. Här kan jag växa på bredden, för jag har plats helt plötsligt.
Just det.
Ja. Och jag är ett träd då, så att säga. Ja. Nej, men det är liksom man bara väntar på att de här hills och för det är inte snyggt alltså. Ja, man ser de här träd. Jag blev förvånad när jag såg första Europatorsändningen från Hills. Då var jag så här, vad är det med den här bilden som jag inte gillar? Och det var de där konstiga tallarna som är på något sätt. Det där är onaturligt, alltså TPC är onaturligt på sitt sätt, men det här har jag ingenting emot av någon anledning, men det här har jag någonting emot, jag tycker inte det är kul att se det. Och Crownwood också har jag sett och så här, ja,
men ett väldigt viktigt inslag på Sawgrass är just de här träden, några stycken har faktiskt, det måste de ha sett när, de här har utvecklats och är breda och har fått och liksom breda ut sig och så här. Det här kommer bli styrda spelet fantastiskt bra, och det gör det också. Alltså utan de där träden så skulle banan vara liksom, det är som på 16 till exempel på andra
Riviera är ju precis samma, alltså de har ju enorma träd hela vägen där, men de är ju man ser ju att de har det var inte igår de fällde grannträdet så att säga där, utan de har fått breda ut sig och, sen är, vet inte jag om det kan vara så att de har en 10 meter hög giraff tall liksom, om man låter den vara i 10 års tid, att den breder ut sig och då efter 10 år blir naturlig. Jag tvivlar på
det.
Och då ser det bara jättekonstigt ut. Även de här nya superlyx Pantara IT, du vet, på Nya Zeeland har en bild från ibland som är helt jävla sanslös, så kom in på topp 30 bästa banan i världen och allting sånt där. Då ser man också i bakgrunden, då är det som när man gått med ett rakblad där liksom, och så ser man de här väggen med 30 meter höga tallar liksom, bara dyker upp helt plötsligt.
Ja,
för där slutar tomten på något sätt, eller marken som så här, och det ser för jävligt ut.
Det där är ju jättesvårt. Det är intressant alltså, om man är då designer och så kommer man dit och så gör man det, så då har man ju fruktansvärt svåra beslut. Jag kan, ett jättefint exempel på det här är om man åker till Kalmar och spelar. Så där på gamla banan, där har ju tallarna karaktär på det sättet. Att man ser att de här har stått ganska fritt ganska länge och vuxit.
Ja.
Och sen så byggde de ju nya hål där som, och då klev man in på de hålen, så stod det en och annan sån där giraff kvar då. Som, fast det var inte så många. Och då insåg man när man spelade de hålen att utan den där giraffen så skulle det här hålet inte funka. Och då är det så att Sune Linde som har ritat de där nya hålen bara insåg att okej, jag ser att det där ser onaturligt ut, det där trädet. Mm. Jag behöver det, för det måste vara en 15 meter upp. Och där ska det sitta grenar som sticker ut. Och de där jävla grenarna, när man träffar dem så blir det skitirriterande. Men det var definitivt det som formade hålet. Så att,
Men så kan man säga att Kalmar också... alltså den man som vi pratar om, Kalmar är ju rätt kul, för att de var ju en topp 10-bana i Sverige. Och sen så först byggde de 18 nya hål, och sen så fick de den briljanta idén att blanda 18 gamla banan som var rankad högt och var liksom en bra bana på alla sätt och vis och sådana saker, med den nya och sådana saker, och sen föll de som en sten. Och sen så gjorde de någon slags ekonomirenovering, tror jag att det var, av Kalmar. Och så här, nej, men det räcker med att vi gör det här och här och här. Liksom så här. Och det blev aldrig bra. Det blev någonting så här, Fulke var där och gjorde några grejer. Och det är något med den där banan som inte riktigt lirar längre.
Det var några dåliga beslut faktiskt, tycker jag.
Exakt.
Alltså att, det måste väl också under en arkitekts karriär det uppstår ett läge när man gör fel. För annars vore det extremt då. Så att jag tycker att han har gjort några stycken fel där. Och betonat faktiskt den här alternativbanan för mycket. För den kommer ju in till klubbhuset, det går ut från klubbhuset. Den tyckte jag man kunde ha gått till och kommit gående ifrån och haft kvar de gamla hålen. Men det där har vi pratat om jättemånga gånger.
Har vi?
Ja, det har vi gjort. Däremot så tycker jag
i sändning här eller
inte. Men jag kan ju lyssna igenom alla sändningar så får vi se.
Ja, precis. Det är bara 127 stycken.
Nej, men däremot så var det ju så att när de hade blandat gamla och nya hål, jag förstår att de föll i rankingen, men de hade ju, det var en mardrömslik situation innan de byggde 18 till. för att det var någon som vi snackade, junior där, som han har varit junior och blivit 15 år. Och sen sa han, vi kommer ju aldrig ut på banan för de hade bara 18 hål. Mm. Och väldigt dessutom attraktiv bana, så det kommer ju dit en massa jävla greenfield-spelare. Det är ju alltid så här. Det är ju kul att den är attraktiv, men kan inte ni åka någon annanstans ändå? Och sen så gjorde de om det till 2 stycken likvärdiga banor och då funkade verksamheten väldigt bra. De kände att det funkade och folk fick komma ut och hade tid och vi tyckte det var himmelriket där. Och sen fattar jag rankingen i Sverige. Nej, men det kanske man inte bryr sig så mycket om det i det läget. Det finns andra kvaliteter liksom.
Mm. Alltså, men den nya banan, alltså de 18 nya som de gjorde, det var ju, jag kan inte minnas att det var några hål som jag liksom tänkte så här, åh vad roligt att spela den här jämfört med den gamla. För det var verkligen A och B-laget, tyckte jag.
Spelmässigt bra och sådär. Sen så fattar jag också.
Ja, men just det här som lite fjompiga då kanske, att det är naturen. Där var det nästan att man har skövlat precis de här tallarna som... Jag spelar här och jag vet inte varför jag inte gillar att spela här, men någonting är det. Och så var det sån här, energiskog typ här och där, planterad småtall och sådär. Nej, jag gick där och man längtade till gamla banan varje gång man spelade. Och det är ju jätteknepigt. Vi har ju det nu på Österåker, det är ju jättespännande när vi ska, de ska... göra Västerled till en sådär. Och sen så och så kommer de göra det och så kommer de vara klara om 2,5 år kanske eller någonting sånt där. Och sen går startskottet och så ska alla ut och spela Västerled. Och sen ska det bli spännande att se vilken bana som är liksom, nej, är det fullt på sådär. Jag tror att Öster, men det, ja, jag tror att Öster kommer att liksom bli den bästa banan. Fast jag är inte helt övertygad, jag är inte helt säker. Därför att den är egentligen, Väster har, det som gör mig osäker är att Väster har det lugna läget på ganska många hål och tyst och fint och sådär. Och det tror jag kan vara ett tungt vägande skäl för Väster. Men annars så tror jag att Öster har mer förutsättningar att spela golf, så att säga. Ett golfspelsområde, om du förstår vad jag menar.
Ja, alltså, om de inte får till Väster. Alltså, jag håller ju med. Jag tyckte man gjorde... Öster är verkligen utmärkt fixad. Det är inte som 17:e hålet på Sågräs, utan det Öster går att spela.
Nej, precis.
Men och förhoppningsvis är det samma tankar då kring Västerled, att, eller Väster är vad de kommer kalla den, så att ja, men den här går att lira. Man blir inte extremt liksom plågad och piskad någonstans. Lite som 17:e hålet tycker jag, som det måste ju vara för jävla jobbigt för många människor, att det liksom, hur mycket carry var över vattnet där? Det måste ha varit 155 meter eller någonting. Ja, sådana grejer får liksom, det får ju inte riktigt förekomma, utan det måste ju finnas ett sätt att spela varje hål.
Ja, det var inte 100, det var 135 faktiskt, men det kändes som 155.
Det måste vara längre.
Nej, det var inte det, 135 var det. Ja. Men sen så var det att precis som den landade där så rann den på, men skitsamma. Vad var jag tänkte på? Jo, jag tänkte på en sak som jag ser fram emot och med spänning, som jag inte kan liksom sådär komma över och sådär. Det är Ludde Åberg. För han och jag tycker jag hör det från andra också hela tiden sådär. Han kommer ju spela sin första major här om 3 veckor eller någonting sådär. Och man får känslan av att ja, det är kul. Det är roligt.
Ja.
Och sen så, ja, som, ja, oavsett var han hamnar, även om han vinner, så kan man säga, ja, vad är kul. Det är nästan som man blir lite förbannad på honom, att han inte bryr sig liksom. Men liksom, nu när han spelar det här på TPC och The Players liksom, med världens bästa, det är ju som en major, alltså i princip. Så var det på något håll, så tappade han ut en boll där. Han låg lite bra till och sådär, så tappade han ut en boll. Och sen så chippade han ut den och sen så slog han in den till en 2 meter kanske någonting, sänkte putten för par liksom sådär. Men, alltså alla andra spelare hade ju bara liksom adrenalin och sådär. Kul spel där, vad sa ni det hette? Alltså just det här lättheten i attityden sådär. Han kan vara hur ambitiös han vill, men just att han verkligen Ja men grabbar, vad fan. Vet ni hur stor bollen är? Och liksom där. Det, ja, det är ju bara ett spel. Liksom. Ja. Så ja, men, menar han det också. Liksom.
Ja, det är det som är jobbigt. Det behövs ju på något sätt. Jag tänkte på det. Han var på 14. Så var han i greenbunken till vänster där. Så slog han upp något.
Ja, just det.
Bunker klart till 45 centimeter. Och, sådär. Ja. Och då gick kommentatorn in. Jag blev brittisk kommentator. Så går in och förklarar för publiken hur svårt det här hålet är. För annars hade man inte fattat det. Liksom. Nej. Nej. Jag tycker det är jätteskönt. Liksom. Ja, när den här killen lirar, då fattar man inte banan riktigt. Liksom. Nej. Nej, och just, för det var ingen, han var ingen känsla och utlevelse. Så här, men jag stod i ett bunkerslag. Det är klart den ska lägga sig vid flaggan. Liksom.
Ja. Ja, det är helt sanslöst. Ja, och det var också där, det tycker jag var lite bra på den här banan. Man såg det. De hade liksom lite mjuk sand för att bunkrarna skulle vara ett problem.
Mm.
Så det var nästan alltid att bollen satt ner lite grann. Sådär. Ja, och ändå så behärskade han det slaget också. Mm. Ja, jag tycker det är så jävla cool liksom, på något sätt att han behandlar det här på något sätt, även när han är topp 5 på liksom, typen major då, eller vad man ska kalla det, femte majorn brukar man kalla det. Och ja, men det är väl kul det här. Jag tycker det är så. De andra måste ju bara liksom sådär.
Nej, de säger ingenting. De går till sin mentala coach och säger så här, hur gör han?
Jag vill också säga.
Hur betänker den där mannen och hur lyckas han hålla det i huvudet och inte bara glömma det mitt under banan och få panik? Mm. Nej, precis. Mm. Nej, det där är dyrt, tror jag. Ja. Och han har det gratis.
Ja, det är verkligen så. Och så där. Men tycker du inte det är spännande? Jo, det är jättespännande. Och så ser man pulsen har inte gått upp. Liksom så skulle alla pulsklocka på sig så skulle de skaka på den här jävla pulsklockan. Och kolla, liksom, nej, den här fetan
är igen.
Så fort vi sätter den på honom, det händer ingenting. Han har ingen puls, den jäveln. Ja. Ja, men, lite faktiskt. Scottie Scheffler. Men han har ju liksom visat, i alla fall när han spelade skitdåligt och när han puttade jättedåligt för 2 veckor sedan och sådär. Då var han ju skogstokig och kastade bollar in i skogen och allting sånt.
Ja,
där.
Just, ja.
Han har ju mer av som, ja, vad man nu ska kalla det sådär. Men Åberg verkar ju, ja, och liksom även när han slår dåliga slag, det är det. Liksom. Ja. Sådär. Om man spelar ett hål perfekt, fine, att de inte reagerar och bara ler lite och sådär, ja. Men när du gör bort det och klantar dig och, ja, sådär, och slår in dig i skogen på ett skitbrett, liksom, sådär, fan har du där att göra? Liksom, ja, det händer. Ja. Jag tycker det är så jävla coolt. Det är så jävla coolt. Det är så jävla roligt. Mm.
Ja. Nej, det är skillnader. Har du rätt? Scottie Scheffler, han blir faktiskt deppig. Men det som är monstruöst med honom är just att han kommer ur det så himla snabbt.
Ja, det är verkligen helt
sjukt. Ja, men det löste jag bara. Jo, det var igår. Ja, visst, jag puttade dåligt igår. Ja, men inte idag. Men Blödde där, han hade 67. Han hade 73 andra dagar.
Ja,
så nej, men det var inte så bra golf då. Sen så skulle jag spela det imorgon igen då, så.
Ja, precis.
Och det var ju kan det. Du svära lite?
Ja, precis. Nej, men där också måste jag säga, fruktansvärt kul när det är så bra sändningar. Och så, det där sa förut att man såg, kan följa Alex Norén också, se hur bra han spelar.
Ja.
Alltså han spelar så fruktansvärt bra nu.
Mm.
Allting, bra närspel och bågen på hans driver är liksom är riktigt, riktigt. Jag tycker det har varit för mycket kurva på dem tidigare och så där. Men nu är de så här lagom fejdade, lagom dråade och så där. Så att det tyder på att han och just när jag frågar så här efteråt, vad tycker du av så här? Jag tycker det går bra. Det är unheard of. Liksom, det är ju alltid lite sådär med honom tycker jag. Nu är det inte det och det är också jävligt roligt tycker jag. Kul att se folk som spelar bra golf, måste jag säga.
Ja.
Ja, men, ja, förlåt.
Det är väl den kvaliteten precis som måste dyka upp plötsligt, att man känner att ja, men jag spelar bra. Det är bara det att de är ganska duktiga, de här alltså runt omkring mig är ganska duktiga. Och det krävs så himla mycket för att man ska liksom, att man ska, det krävs en extrem tur, lite tur och sådär. Ja. Och inte ha, alltså man har ju så tålamodet att förstå det. Okej, jag är där. Det är bara att min stund måste komma liksom på något sätt.
Om man inte ska till Käffle då förstås.
Ja, han kräver ju att...
Vad tror ni? Jag måste nog skjuta en 64. Ja, men då gör jag det. Skjuta en 64 idag. Så, där. Det, så kan de andra göra vad de vill där bak. Ja. Alltså det är helt otroligt.
Men, ju, och, ja, lite spännande var det. Det var
ja, det var helt fantastiskt.
Stack ju upp huvudet.
Ja, det var ju en koppsnurr egentligen. Så där. Det var ju bara tillfälligheter att han inte och så vidare och så vidare. Och,
fast han var väldigt hårdslagande.
Ja, det var den faktiskt. Men ändå. Ja, det är ju vad kan det vara? 1,5 millimeter eller någonting sånt där.
Ja,
i visst läge. Så. Mm. Så är det liksom helt galet. Och så, där kan man ju också säga att det är, alltså man kan bygga upp stämningen på det sättet. Det finns ju inte bättre. Alltså den som är bäst i världen ligger lite efter, stormar förbi, gör det han ska med råge. Och sen så kommer de andra som så gärna vill ta hans plats. Ja. Och varsågoda, nu har ni chansen. Nu får du gå härifrån och in ska du gå 4 under för särspel. Sådär. Och de kämpar och kämpar och kämpar. Och de kommer till 3 under liksom. Sådär.
Ja.
Och vi kan följa det. Och dessutom att det är samma bana så att man känner igen. I alla fall back nine känner jag igen ganska bra. Mm. Front nine blandar ihop hålen hela tiden. Jag känner igen hålen men det är såhär, vänta, vad kommer efter det här? Ja, det är det hålet. Vet, sådär. Ja. Det är någonting med... Där, men back nine, där är man ju liksom, ja, det är så bra liksom på något sätt. Och det är just det här också, det är som Augusta egentligen, den här banan, kanske inte riktigt, men just att du kan göra eagle liksom, och du kan göra bogey liksom.
Mm.
Ja, det är riktigt bra.
Mm. Det är det.
Jag tycker det är toppen, eller dubbel till och med.
Alltså, räcker inte med bogeysar på de där hålen kan jag säga.
Nej,
men samtidigt så är det så att ja, men du slår det där slaget så lägger du... i position och så skickar jag in på grejen och så puttar jag. Ja, det är inget svårt. Alla har den kapaciteten men få kan göra det. Liksom.
Mm.
I alla fall regelbundet. Mm. Förmodligen så skulle man börja där med och så gjorde man en igel tidigt och sen så tror man att man kan det och sen så glömmer man bort att det finns svårigheter. Ja, så skickar man bollar i träden och allt möjligt.
Nej, jag är så fascinerad över det där med att man har en så här bra golfbana som är relativt nytillverkad i alla fall. Ja. Och som är uppsatt på rätt sätt och som gör att det är underhållning jämfört med Bay Hill som jag tyckte faktiskt var rätt trist att se när de bara plågar, de bara hånar dem runt grinerna liksom så här, för att ja, lite sådär. Och sen så det här smarta liksom att du har en riktigt bra golfbana och sen använder den år från år. Och då tänkte jag på det här, de har den här FedEx-finalen. Sista där
då har East, Lake,
East Lake, precis. Och den är så jävla tråkig tycker jag. Det är verkligen där finns det ingenting. Där har de bara så här, vad ska vi göra nu då? Vad kan vi göra den smalare eller svårare? Vi kan göra fairway smalare och så kan vi göra ruffen högre. Bra. Liksom så här, den är tråkig helt enkelt.
Mm.
Och man sitter där och gäspar på den här finalen och det blir aldrig någon så här spännande på något sätt att du fattar helt enkelt.
Ja.
Och det, är
så där så 17 de har lagt om niorna där nu men det är så där långa
par. Ja, kanske har.
200 meter par 3 så jag tror Stensson uttalar sig om den. De frågar honom, vad gillar du en långa järnslag? Så nej, tråkigt. Det är ju rätt tråkigt liksom.
Ja, det har de i och för sig på den här banan också. Men, och det är kanske inte det roligaste. Det är de där långa. Det kan jag hålla med om. Men på det hela taget så tycker jag att det är riktigt jävla kul. Men däremot så East Lake där, nej. Jag har aldrig... och ändå så är det på något sätt det bästa av det bästa. Av dem som, och så här finalbollen och bla bla bla. Och allting sådana Tiger som har gått upp där. Och, ja, nej jag vet inte. Tråkigt.
Ja. Ja.
Så man kan, jag tycker det är rätt fascinerande att man tänker på så här, att man sätter upp en bana på ett bra sätt och dessutom har en bra arkitekt som gör det här på ett bra sätt.
hur mycket det betyder för miljoners människor år ut och år in, som liksom det här typiskt sitter och tycker att det är kul att kolla, istället för miljoners människor som sitter på East Lake eller på någon, vilken annan bana som helst egentligen, som, eller många andra banor, och tycker att ja, det är kul att spela själv, men det är fan inte kul att kolla på. Alltså det blir någon slags så här, same same hela tiden.
Ja, just det. Jag funderar på vad Ryder Cup ska gå på. Det är någon av de här Long Island-banorna nu, va?
Ja, just det. Jo, men det är, vad heter den nu igen? Ja, men det är New York.
Ja, just det.
Och det är den här kommunala golfbanan
Best där. Bethpage Black, är det inte det?
Ja, det kan det vara. Det är, ja, det. Jo, det är det. Det är Best Page.
Ja, och den, det... den upplevde jag som riktigt tråkig. De spelade utloppen på den.
Ja.
Och det var bara, och det är bara en sån här grinding som de kallar för liksom, det gäller bara hålla bollen i spel och så undvik ruffarna och sen så liksom du vet, så och väldigt lågt underhållningsvärde. Ska se om det blir det. Ryder Cup brukar ju vara svårt att få dra ner underhållningen i, men det ska ju vara en, Marco Simone var ju bra också tyckte jag på det sättet.
Ja, att, den hade den här långa par fyran som man kunde driva till exempel.
Ja, 16 och det är ju så det tycker jag är jättebra.
Ja,
det var inte dumt heller, det hände grejer hela tiden. Alltså att,
Nej, och det brukar de ju faktiskt på Ryder Cup brukar de ju göra som så att de klipper ner ruffarna jättehårt.
Ja.
Speciellt i USA gör de ju det.
Ja.
Så att...
det, de har bättre utslag. Så att,
ja, så de gillar ju det bättre.
Ja.
Så vi får se vad de gör där. Men jag håller med dig. Det är lite så här fantasilöst när det är så. Istället för att det är liksom onduleringar på green eller liksom runoffs eller någonting. Som det var nu, att det är runoffs runt om. Och sen så kunde man stå där. Jaha, han tar putten istället för wedge. Intressant. Mm. Sådär. Och det, för två veckor sedan så var det bara wedge hela tiden.
Det är inte mycket att välja på.
Nej, det var liksom, det fanns ingenting att fundera kring. Något sånt där. Och det fanns ingenting för oss att säga, nej, nu gör han fel. Sådär. Utan, vad skulle han annars göra än att ta sin mest loftade klubba och försöka få någon annan någonstans på green och så där efter två putta. Och sen så, jag tror skiter i att kolla på det här. Liksom, sådär. För det händer liksom ingenting. Ja. Det är ju ingenting och det är inget schackspel över det hela, utan det är lite för dummies liksom på något sätt. Men Nej, jag tycker det har du rätt i. Vi måste prata Ryder Cup snart. Det är ju snart.
Jag hittade i nyhetsflödet här så hittade jag, det hänt en liten grej nere i Portugal. Det är spännande för min fru är just nu på Algarvekusten och det här var ju för sig inte på Algarvekusten men vid Lissabon, och då är det någon klimatgäng som heter Klimaxid och någonting som har, de har klivit in på en golfbana och planterat, satt fruktträd och planterat jordbruksprodukter och grejer och så här. Jo, men det är för att alltså det är ju otroligt torrt i Portugal tydligen. Det är det på sina ställen där nere. Jag vet att kring Barcelona är ju jävligt torrt just nu och så blir det. Det brukar vara sydkusten, men nu är det kring Barcelona. Och Portugal har tydligen ruskiga problem med vatten. Och sen är det så att de har ju rätt mycket golfturism och turism överhuvudtaget.
Men
de har tydligen, golfbanan har inte fattat det här. De har inte, för att Mas Palomas för en massa år sedan, 30 år sedan, var där och spelade. Vattnade de golfbanan med avloppsvatten.
Mm.
Såklart, för att det finns ju lite vatten på Gran Canaria. Men det har man inte fattat på Algarve, utan de kör liksom kranvatten.
Man kanske inte har behov av det, för att det regnar ju rätt mycket i Portugal.
Just alltså, det, har slutat regna, så att de har inte riktigt tittat i stallkulan lite. Så att nu börjar det ju bli jävla diskussion om vem som... det är liksom, det är 7% av vattnet går till golfbanor eller någonting, och det är väldigt ont om vatten. Plus att det då är massa turister som kommer dit och duschar och har sig precis som de är vana vid hemma.
Ja.
Och inte spara på vatten och sådär.
Så,
plus att de har flugit dit och sådär. Så att, jag tycker det är intressant, för att det blir väldigt besvärligt om golfen blir en väldigt stor miljöbov. Jag trodde att man höll på att lära sig det här med att vi måste ha ett schysst ansikte utåt också, så att inte folk börjar hata golfbanorna. Men där ligger de tydligen riset till då.
Intressant. Att för att man tittar på Spanien där, då är det ju varenda golfbana där på sydkusten har ju en vatten...
reservoar på något sätt, att man samlar vatten under regnperioderna och sen så använder man sig av det sådär, så att man inte skickar ut i havet utan att man liksom tar hand om vattnet och sådär, och sen så att det blir grönt och fint och allting sånt där. Det är ju faktiskt jävligt smart. De är jättenoga med det här, men det kanske inte är i Portugal, de kanske har kört på lite där. För det, jag bara var i Portugal en gång och spelade golf då också, eller två gånger var det, men en gång var jag där och spelade golf. Och då var det var det sämsta väder jag spelat i. Alltså det var så jävla regnigt så det var helt sjukt. Alltså det var helt galet. Helt galet. Så att då kände man sig, det här har de inte problem med. Jag kan säga att det var ett problem med motsatsen egentligen. Att det regnade för mycket där.
Jag tror, alltså Algarve är ju väldigt mycket en badkust och jag var ju där 2020 och det var jättefint väder hela tiden. Det här var i februari i och för sig. Men det är ju som du säger, de har nog inte riktigt förstått läget. Och just det här att det är Katalonien i Spanien som har problem med vattnet just nu. Det brukar ju vara i södra.
Ja, just det. Ja.
Och då är de ju väldigt sådär, vi brukar ju ha i alla fall lite regn. Det brukar inte regna jättemycket i Katalonien heller. Va? Men det är nog så att man har inte förberett sig helt enkelt. Och sen så är det folk som tycker att ni borde nog ha tänkt på det här. För det är ju jättebesvärligt naturligtvis om golf blir den stora miljöboven. Det har det ju varit i Sverige tidigare. Man har ju försökt skälla och bråka med golfbanor. Det är så himla miljöovänliga. Men nu, det där börjar ju vända lite i och med att man förstår hur man ska göra saker och ting. Och förklara att men det är ju inte riktigt sant. Det är klart att vi klipper gräset. Men vi har ju ruffar också.
Ja, det har vi inte längre. Det är inte. Nej, men där kan man väl tycka. Jag tycker att biologisk mångfald är noll på en golfbana på ett sätt. Däremot så kan jag tycka att det är vissa grejer som är väldigt, väldigt bra som jag ser på vår klubb. Det är att de har öppnat vattenhinder så att det är ett fågelliv som inte är av denna värld. Alltså, det är helt fantastiskt.
Inte bara fåglar kan jag säga. Det är ju alltså, vatten i landskapet är jätteviktigt. Plus att det har ju jordbruket alltid, liksom, alltid kulverterat, stoppat ner i rör och stoppat undan. Så golfbanan
är ju dika bort vattnet helt enkelt. Och vi dikar ju fram det. Ja, alltså, man leder ju bort det för att liksom, torka upp det så att man kan kontrollera det så att man kan plöja det och sådär. Ja. Men där kan man ju säga det övriga då, där med ruff och så, det är inte så mycket. Och det är nog rätt dåligt egentligen kan man nog säga. Alltså att man det ska vara ett sorts gräs, det ska vara bla bla bla, du vet, allting sånt där. Så det är ju, det är inte bra. Det som jag stör mig på, som ingen pratar om och såna här saker, det är ju transporter till och från golfbanan. Om man ser den här parkeringsplatsen liksom, och så ser man de här svinen som kommer dit med bil dag ut och dag in, så är det 200 bilar eller någonting sånt där. 200 bilar som har åkt 3 mil i båda riktningarna. Det är 6 mil gånger 200, det är 1200 mil. Hur många jävla liter el eller bensin är inte det? Men där är ju liksom då alla politiker och allting sånt där. Nej för fan, skicka ut golfarna ut i skogen någonstans. Så att det bara är de som har bil som kan ta sig dit. Och sen så liksom, att ha det nära som man har i Skottland, att det är en del av samhället och så. Det skulle man ju aldrig drömma om det var någon jävla fotbollsplan eller något sånt där. Den ska vara på baksidan på huset här. Där kan vi ha en idrottsarena sådär. Och så kommer folk dit cyklandes och gåendes och i viss mån bil och sådär. Men ganska få små parkeringar ofta till de här stora anläggningarna. Därför att folk ska ta tunnelbana, bla bla bla, allting sånt där. Men golf liksom, nej fan, skicka iväg dem någonstans ut i skogen.
Ja.
Jag stör mig på det. För det tycker jag är ett miljödels det, och sen så är det ju det att det blir tillgängligt bara för de som har bil. Och då ligger ju juniorerna riset till liksom.
Ja, precis. Och sen får man kritik då för att ni har ju inga juniorer. Ja, men vad fasen, vi får inte bygga upp det så att vi kan attrahera juniorer.
Nej.
Då blir det bara en massa feta direktörer som spelar.
Precis.
Ja, så är det.
Jävlarna.
Ja, en slags planering där, ja. Det ska bli spännande att se hur det går ner på Algarve där och var de landar någonstans.
Nej, men det är ju... Ja, och sen så samtidigt så kan man ju säga då så här att okej, de som åker till Algarve och bor på de här hotellen och som liksom, vad gör de? de spelar golf liksom, 80% av de jävlarna liksom. Mm. Så att, ja, okej, om vi stänger golfbanorna, har vi någon industri i Algarve, vad ska vi, ni har era korkekar liksom. Ja. That's it, och lite oliver sådär. Men det är ju, det är inte, det är också extremt vattenkrävande, så att det kan ni odla upp om ni vill, men det, då är det liksom, då vilar ni bara på, står ni bara på ett ben liksom.
Ja, fiskar har ju varit förr i tiden då, men ja, det är ju så småskaligt liksom, så ja, då måste ju EU bestämma sig på något sätt för att det är det småskaliga fisket vi ska ha, inte den där industritrålarna, men det gör man ju inte för att man sitter i knät på industrin, så att det där knepet. Ja.
Så är det verkligen. Ja. Jag har en sista grej.
Ja.
Ja. Synktips. Ja, hur visste du det? Ja, men liksom, Tigers råd till alla golfare var, titta inte på YouTube, fucking YouTube eller något sånt där liksom. Ja. Men jag såg den här Padraig Harringtons swingtips om höfterna. Har du sett det?
Ja, just det. Ja, ja.
Jag tycker det är så jävla intressant. Ja. Alltså att höger höft ska du vrida ner mot vänster fot om du är högerspelare.
Mm.
Du ska liksom inte runda vänster höft liksom sådär, för då händer ingenting, får ingen kraft, utan du ska ner med höger höft mot neråt liksom sådär, för att liksom pressa och därifrån få kraft. Och det är faktiskt en helt annan känsla när man gör det, sådär torrsvingar hemma. Så får vi se sen när man kommer ut till rangen, får man ta tillbaka alla de här swingtipsen. Nej för fan, om det är mot förmodan någon som har lyssnat på det här dumma tipset, gör inte det som jag sådär. Men det här känns bra. Jag tycker jag hittar det nu helt enkelt. Men han är en intressant man, den där Padraig. Vi har ju jävligt svårt för att han inte gjorde ett bra jobb med Ryder Cup. Alltså det förlåter jag honom inte riktigt för.
Men titta på Paddys golftips och få griller i huvudet, tycker jag. Alltså, det är faktiskt jävligt roligt.
Ja, det är det faktiskt. Ja, men just att man ska vara still i kroppen och låta händerna passera på något sätt. Att, om du stannar och sen så då kommer händerna gå fortare, eller armarna gå fortare igenom. Det är jättebra. Och sen tycker jag att det här med höften var klart intressant. Så, här, så att det är någonting att man ska prova. Det är väl kanske 2 veckor kvar, 1 vecka kvar något sånt innan man kanske kan börja. Har du slagit någonting ute?
Nej, och de har ju inte öppnat våran, ni har öppnat en range.
Ja.
De har inte öppnat våran range, så det är liksom, nej men vi håller på och jobbar här. Så de sätter upp något tak och så är det lite andra grejer. Ja. Så att det är lite surt, va? För de har ju haft tidigare år så här, ja men vi är öppet året runt. Så att det spelar ingen roll. Om det är lite väder så åker ner och slår några bollar. Och det är liksom förutsättningen som går eftermiddag. Det var kanske inte så varmt. Men det, ja, solen stekte och det blåste inte så mycket. Så kunde man ju ta den här bollar. Men då måste den ju vara öppen.
Helst.
Ja, men jag är lite sur på det där. Alltså, det är tillgänglighet, det är så jävla viktigt. Att man är säker på tillgängligheten också.
Ja, det är jätteviktigt.
Ja.
Att det verkligen är öppet alltid om man, på något sätt sådär. Annars skiter man ju, nej det är nog stängt sådär. Men fast det här vet jag att vi har pratat om tidigare. Men på våren så är man mer beroende av att det är varmt på ryggen när man svingar än vad man är på hösten. Då kan det vara lite jävligt sådär, för då är man liksom upptränad på något sätt. Sådär. Men nu på våren så måste man få lite värme för att och känna att bollarna inte är iskalla och allting sånt där.
Ja men det är ju besvärligt.
Det känns inte rätt liksom komma och börja frysa på rangen den första gången man sticker dit. Då vet man att det kommer gå åt helvete i år liksom. Ja, lite så. Det här var jättetrevligt att prata lite. Och,
ja, det var kul. Måste vi ha.
Och är det någon som tycker att de har någonting synpunkter på det vi säger eller något sånt där, vill påpeka något eller komma med tips framförallt om och heja upp, så mejla oss på, eller mig då blir det väl på jens.vagland@gmail.com, vaglandat@gmail.com. Och så finns vi på Instagram också, man kan liksom skicka DM där också på perfekta golfbanan och sånt där tror jag det heter, så finns vi där. Det var det hela, så hörs vi om en vecka igen då. Tacka för lyssnandet, eller?
Tack ska du ha.
Ja, tack. Hej, hej.
Hej, hej.